Då säger jag välkommen igen. Vi fortsätter vår inspelning. Vad är det vi kallar den? Tyresö i en föränderlig tid.
Ja.
Och det går tillbaka ända till 1400-talet.
Vi är tillbaka dit ibland, ja.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Där Göran Magnusson fortsätter att tala om Tyresö förr i världen. Jag heter Gunilla Grell Lundgren.
Idag tänkte jag vi håller oss lite uppe i den andra ena delen av Tyresö, alltså Kumla Trollbäcken, och pratar om gårdarna där och när man tappade ut vattnet ur sjöarna som man gjorde under 1800-talet.
Och för alla lyssnare som inte är så väl hemtama med Tyresö, så andra delen, eller ursäkta, första delen ska jag väl säga.
Ja, en av delarna.
En av delarna. Det är alltså Trollbäcken vi ska prata om idag, som då hette Kumla, eller hur?
Då kallades det för Kumla, och det var ju så att man skrev ju postadressen till den delen utav, det var ju Vändelsö och Stockholm 20. Så att man hade ju olika postadresser där uppe. Men sen blev det ju det här med Kumla. Det var ju, jag kommer väl ihåg det, att man inte fick kalla sig för Kumla. Bara för vi hade ju Kumla stad i Närke. Och då måste vi hitta ett nytt namn i Tyresö. Och då blev det Trollbäcken.
Vet du varför namnet Trollbäcken kom till?
Ja, Trollbäcken, det är ju den bäcken som kommer uppifrån Hanviken och Lindalen och rinner ner till Dreviken. Och på karta i början på 1900-talet har jag sett att det finns utmärkt Trollbäcken för namnet Trollbäcken.
Är det den som rinner genom Fornudsparken?
Ja, just det.
Ja. Då vet alla. Och sen har de ju gjort en rondell nu med en, liksom ser ut som en gångväg tvärs över. Och ja, när det är mörkt så lyser det blå lampor i kanterna på den där. Och det har jag hört att det ska symbolisera Trollbäcken.
Jaha. Ja,
det är lite kul.
Ja, vi har väldigt fina rondeller inom Tyresö kommun.
Ja, verkligen.
Det är faktiskt kvalitet på dem. Tyresö, det har ju varit bebott redan, som vi kan konstatera. Vi har ju järnåldersgravfält i Tyresö. Det har vi ju uppe vid, nere vid Alby, vid Uddby, vid Storängen, uppe vid Fornudden och i Näsby. Stora gravfält från den här tiden. Men vi har ju också gravar från bronsåldern. Och vi har ju också, det har ju också hittats stenåldersboplatser nere vid Visvas och det. Så att Tyresö har ju varit bebott väldigt länge, men de där har vi ju inga brev ifrån och papper ifrån den där tiden. Men redan på 1460 års skattebok så omnämns ju Kumla. Och 1540-tal omnämns två skattehemman i Kumla, på Kumla gård. Och man säger ju då att Fornudden, det gravfältet, det är ju begynnelsen till Kumla gård. Så att gravfältet hör ihop med Kumla gård från den här tiden. Och järnåldern, alltså när vi pratar yngre järnåldern, de här gravfälten, det är ju 800-900-talet som vi pratar om. Mm. De här gravfältet ut på Fornudden, det är ju, innehåller ju 25 högar och 50, cirka 50 runda stensättningar. Så att det är ju ett stort gravfält. Och fortfarande väl bibehållet ju. Och det ligger ju väldigt fint ute på udden där också.
Mm, verkligen.
Sen om man går lite längre fram i tiden så var det ju Olof Törnflykt som hade Kumla gård. Och man ser på hans bouppteckningen efter Olof Törnflykt så hade han 8 hästar. Det här är 1730-tal jag pratar om.
Jaha.
Så fanns det 8 hästar, 7 oxar, 18 kor och ytterligare ett 20-tal ungnöt på Kumla gård. Och dessutom fanns det en massa får och grisar och givetvis påfåglar. För påfåglar fanns det ju på gårdarna, för de var ju vackra. och höns och kalkoner. Kalkoner kan man ju inte säga vackra. Men vilket fall, det hade de också. Ja.
Du, var låg Kumlagård? Är det på samma ställe där Kumla herrgård ligger nu?
Ja, det är samma ställe. Mm. Kumlagårds uthus, de låg ju strax innan man kommer fram till själva boningshuset. När man kommer ifrån stora vägen och in mot herrgården så låg de ju på vänster sida på en obebyggd tomt som är fortfarande obebyggd där. Men där låg ju
inne i själva Kumla allé alltså.
Ja, just det. Törnflykt, han var ju landshövding i Stockholms led och hade ju ärvt Kumla efter sin far Olof Törne. Olof Törne avled 1714 där, så att Törnflykt var en väl uppsatt man i Stockholms trakten.
Ja, men det var Törnflykt som var landshövding, sa du?
Det var Törnflykt som var landshövding.
Ja.
Och det var han som då ärvde Kumla efter sin far. Och det här Kumla gård, det var ju ett stort gård också. Två hemman, säger man. Det går inte att översätta direkt i areal, eftersom hemman och det här, det hade med vad det går för avkastning och så att det är lite svårt att säga, men två hemman är ett väldigt stor gård i vilket fall.
Var hemman ett slags mått på ytan då?
Nej, inte på, det var ett slags mått på bäring och yta ihop.
Jaha, hur man kunde livnära sig.
Ja,
också.
Just det.
Jaha.
Och tittar man på karta här vid en ekonomisk karta från cirka 1800, så finns det ju på Kumla gård upptaget en såg samt gårdarna Näsbo och Själsätra. Och sågen låg ju vid den här bäcken som kallas för Trollbäcken då, och rinner då uppifrån Lindalen, Hanviken ut till Drevik. Backen där kallas ju för Sågbacken. Och jag har hört att det fanns sågspån och fundament efter sågen kvar ända in på 1930-talet. Sågbacken har fog för sig att kallas för Sågbacken.
Men det är en backe som heter Bränneribacken också, har jag för mig.
Det gör det.
Och, det kommer vi till kanske.
Bränneribacken ligger ju alldeles bredvid Kumla herrgårdsbyggnad.
Ja.
Vi får väl ta upp det och prata om brännvin sen då.
Det gör vi.
Tyresö kommun eller Tyresö socken har ju långa tider bestått av två självständiga gårdar, alltså Tyresögodset och Kumla gårdar. Men under ett visst antal tider så har det ju varit en och samma ägare till båda gårdarna. Om man tittar under 1500- och 1800-talet så tillhörde ju till de här ibland ihop, och även Skarpnäcksgård, Skrubbagård, Ältagård har ju tillhört Tyresögodset. Även om de inte då har legat inom Tyresösocken som Ältagård och Skrubbar det här. Men de har tillhört godset. Så att man ser ju att Tyresögodset har ju varit väldigt, väldigt stort under vissa tider. Men sen har man själv sålt av det igen. Tyresögodset ägde ju kring 1800 utav en som hette Gabriel Christian Koskäll, som hade köpt godset då. Och då ingick gårdarna Kumla, Näsby, Själsätra och Skrubba i Tyresögodset. Och sen kom klädesfabrikören Carl Fredrik Hornberg och köpte Kumla gård 1824 av Tyresögodsets ägare, som då var änkefru Koskäll. Hornbergs dotter Caroline Rosenblad köpte gården 1839 av sin far då, och dottern är då gift med den här Anders Rosenblad. Maken Anders Rosenblad, han dog ju 1853 sedan.
De hade vackra namn många, men det där Koskäll låter inte så himla kul.
Ja, det man kan, man som en annan så tänker man på en koskälla.
Ja.
Och men det kanske inte alla vet vad en koskälla är heller.
Nej, du får berätta.
Det är ju, det har ju särskilt upp i fäbodarna så har man ju en klocka hängande om halsen på kon, på ledarkon, för att veta var de befann sig.
Mm.
så släppte man ju ut korna på skogen som man gjorde på den här tiden. Och det gjorde man ju upp i Dalarna också då.
Så det hade ingenting med att korna skällde?
Nej.
Alltså råmade? Utan det var deras pingla som pinglade så
fint? Inte ens att bonden skällde på korna heller hade något samband.
Inte ens det. Rosenblad är betydligt vackrare namn, tycker jag.
Ja, det är ett fint namn egentligen. Mm. Sen efter att han hade dött så blev ju sonen Karl Rosenblad som skötte gården, men det var ju fortfarande mamman som ägde Kumla gård. Och den här sonen, han kom ju att delta i det kommunala arbetet. Han tillhörde kommittén för prästerskapets löner och han var medlem i och ledamot i kommunalnämnden. Han var med i skolstyre och kyrkoråd och han var invald som från skolrådet som tillsynen av barnens skolgång skulle han hålla reda på. Det var ju uppe i Kumladelen då.
Det var ju ofta de här storbönderna som fick alla de här sysslorna.
Ja, det var det.
Var det de som var rediga i huvudet?
Nej, och... men i Tyresö har det varit en hel del andra bönder. Men eftersom det har varit nästan bara arrendatorer så har det blivit arrendatorer och torpare också haft en hel del. För om man tittar på Tyresögods, att Markis Lagergren, han var ju borta i halvår och nere i Rom och så vidare. Så att på det sättet så fördelades nog uppdragen en hel del.
Det var de här hedersmännen som fick hedersuppdrag.
Just det, men det var ju en betrodd man. Alltså sådana som alla litade på. Idag är det ju inte det, utan idag är det ju vilken politik man har som gör att man får ett visst uppdrag. Men då var det ju hedersmannen, alltså den som alla litade på i socknen. Och sen spelade det ingen roll vad han hade för politik. Mm. Han var Rosenblad, han var också ledamot i landstinget för Sotholms härad. Och han var också ledamot i markegångsnämnden för Sotholms härads fögderi.
Vad sa du, mark?
I markegångsnämnden.
Markegångsnämnden? Ja. Vad gjorde han sån?
Ja, det var ju de gode männen eller det som såg till att man vid tvister om gränsdragningar och sånt så... kom ju de här in.
Ett slags lantmätare nästan då?
Ja, det var hedersuppdrag det här också. Ja. Och vi valde ju gode män ända in på 1950-talet i Tyresö. De utsågs ju i tinget. Jag vet, min far, alltså han var gode man här i Tyresö. Och han var till tinget och fick svära ned för att han skulle hålla sig till sanning när han var med och tog ställning i tvister.
Jaha.
Sen har väl det där försvunnit. Idag när man tänker på gode män så är det ju närmast de som har hand om utvecklingsstörda personer eller så.
Ja, eller gamla.
Men det är ju därifrån de här gode manssystemet kommer, så är det ju från det gamla att man hade hand om marketvister och sånt. Och på Kumla gård, liksom på alla andra större gårdar, så fanns det ju industrier som brännvinstillverkning.
Jaha.
Kumla gård, där fanns det ju i slutet av 1700-talet en brännvinspava och så vidare. Men jag tänkte, vi kommer till de där med brännvin då, eftersom vi nämnde det tidigare.
Ja, just det.
Det här med att få mark och sånt, det var ju... kom ju under 1800-talet. Redan i början på 1800-talet, men sen i mitten på 1800-talet, då blev ju jordhungern stor. Och då började man ju och sänka sjöar. Och,
frågan när du säger jordhunger, det var alltså ont om jord. Man ville ha mera.
Man ville ha mera jord och befolkningen ökade och man behövde odla upp mera och... man såg då såna här mossar och sånt. Om man utdikade dem så gick det ju att odla upp dem.
Jaha.
Och på det sättet, man har ju läst om markisen. Han pratar ju om sjösänkningar i sin hembygd då uppe i Närke och så vidare. Och här i Stockholms läns femårsberättelse för åren 1851-55 hade det anslagits medel för sänkning av sjön Ärken i Roslagen. Det är ju en stor sjö som idag är känd för sin kräftfisk och sånt. Och sjöarna Norrviken och Edssjön i Sollentuna. Och Angarnssjön i Vallentuna. Och avtappning av sjön Snorran i Färentuna. Det här är alltså de här då anslaget medel till den här. Och Snorran, om de sänkte den, de beräknade då att man skulle få 300 tunnland odlingsbar mark.
Det var mycket det.
Ja, de sänkte hela sjön.
Ja, var ligger Snorran?
Pekar ut Färentuna.
Jag vet, Angarnssjön, det är ju en fågelsjö nu.
Så... Ja. Ja, men de
var den torrlagd?
Nej, inte torrlagda, men de sänkte vattennivån så att säga, så att kanterna blev odlingsbara.
Ja.
Och när man nu såg hur mycket odlingsbar mark man gick att vinna genom att sänka de här sjöarna, så ville man gå vidare, eller rättare sagt godsägarna runt Stockholm här och söder om Stockholm gå vidare, och också de vill utvinna mer mark på det här sättet. Och för att ta reda på hur mycket mark som man skulle kunna utvinna genom sjösänkningar, då upprättades en karta som skulle visa på utfallet. Och det var en känd och betrodd man som hette Dahlman som fick det här uppdraget. Och 1864 så presenterade Dahlman sin karta över vattendragen i Tyresö, Österhaninge, Huddinge och Brännkyrka socknar. Och när det gäller de här sjöarna i Huddinge, så blev det ett bolag som hette Stuvsta sjösänkningsbolag som fick hand om det. Medan ett annat bolag då tog sig an på öarna här i Tyresö, det hette Brännkyrka sjösänkningsbolag. Ägarna till det här bolaget, Brännkyrka sjösänkningsbolag, det var ett par gubbar som hette Besk, och en bodde i Gustavsberg och en i Stockholm. Så var det en som hette Lagerbjälke. Han bodde i Lysekil.
Det var långt bort.
Det var långt bort, men det var väl någon finansiär förmodligen bakom det hela. Och sen en som hette Sparre. Och sen vd för bolaget var en major och riddare Pontus von Plomgren. Och han ingick ju också i ägargruppen. Så att det var ett antal gubbar här som ägde det här då, bolaget. Och sen börjar man då titta på vad man kunde sänka.
Det låter som att det var en del av dem var grevar också.
Ja, och det var ju stormän allihopa de här. Beskov, du vet. Vi hade ju en Beskov som bodde på Lilla Tyresö.
Lärarinnan.
Ja.
Som lärde alla lärare engelska.
Just det. Och hennes man, han var bara kyrkvärd bland annat. Men hans släkt kom ju från Nyckelviken. Hade ägt Nyckelviken. Jaha. Så att jag förmodar att det är samma släkt som inblandat där. När man tittar på de här då sjösänkningen, så kan man se ju att hösten 1870 var arbete med sänkning av Dreviken på Gudes marker igång. För att det var ju det här året som man efterlyste tre arbetskarlar som härstammar från okända orter i Småland som skäligen misstänkta för ett mord.
Jaha.
Det var ju i augusti 1870 som på vägen hem från huvudstaden till Tyresö hade slagit ihjäl en arbetskar från Erstavik som då hade dött på stubinen.
Oj.
Och de här smålänningarna, de lämnade sitt arbete vid Gudö omgående därefter, så att man tog ju för givet att det var de här som hade brakt den här mannen om livet.
Var det rån eller vad kan det vara för anledning?
Ja, det kan ju vara fylla. Det står inte i handlingarna vad det gällde. En sån där arbetskarl från, han kan ju inte ha haft mycket att råna.
Nej.
Från Ersta, han jobbade på Erstavik. Så att det kan vara att han var uppkäftig eller någonting så.
Ja, oj då.
Man vet inte riktigt det. Men det, han kan ju också varit inne till stan och sålt någonting och hade några kronor på sig. Men på det här sättet, så i och med att man det här omtalas, det här mordet, så vet vi ju att då hade man kommit igång med att sänka Dreviken.
Hur mycket sänktes den då? Det blev lite Drevik kvar i alla fall.
Ja, det blev en bra bit kvar. Jag först ska jag väl säga att de här är rätt roligt med hur man beskriver när man efterlyser folket på den här tiden då. En är liten till växten med ett mörkbrunt hår och blå ögon samt var iklädd en kort mörkblå klädesrock och byxor av samma tyg jämte stövlar och mössa. En annan är lång till växten med mörkbrunt hår och blå ögon och var klädd i mörkblå kläder och jämte stövlar och mössa, medan den tredje personen är av ordinär växt med ljust hår och blå ögon samt var klädd i grå klederskläder och även som hade stövlar och mössa. Det var vad man efterlyste dem på.
Ärliga blå ögon.
Ja. Men du sa här hur mycket man tjänar på det här. När det gäller marken där Lollo Hammarlund hade sin handelsträdgård. I den där.
Där som det, försvann idag, för en 30 år sedan någonting. Nere över Dreviken.
Ja, just det. Där vid Kaninholmen.
Ja, där det nu har byggts stora, vita, moderna villor. Ja, fyrkantiga.
Ja.
Kublika.
Ja. Och där utvanns det en stor bit mark. Och likaså i Fornorsparken.
Jaha, ja.
Där känner man stora marker.
Där gick
marker.
Vattnet in som en vik, ja, ja. Förstår jag.
Mm. Och här 1872 så talas det om i handlingarna om att dammens borttagande vid Nufors samt utvidgning och fördjupning av Gammelström samt sänkning av Gudeå och sjöarna Flaten, Långsjön och Dreviken.
Hur bör man se åt när man sänkte sjöarna? Man måste tappa av dem på något sätt.
Ja, och i Gammelström, nej, i Gudeå, då alltså så står det ju här som jag sa att man fördjupade den då så att det blev bättre avrinning.
Aha.
Och det var så också med Gammelström då att man fördjupade den på då så att det inte blev
några... Det till då, ja. Det vart ökad ström i
just
vattnet.
Oh. Så att det var mycket grävande.
För hand förstås.
Det är för hand, ja.
Ja, ja, man grävde ju hela Göta kanal för hand. Så.
Ja, då. Gräva kunde de då.
Mm.
Idag grävs det inga stora öppna diken inte. Och i de här papperna då från 1872 så pratas det också om att i de här kungörelserna att fördelningen av betalningsskyldigheten mellan de olika hemmarna som, och för att de hade fått två lån utav Riksgäldskontoret för att göra det här. Och det ena lånet då, det var på 12 500 riksdaler.
Det var mycket pengar, ja. Det.
Och det var arbetena som gällde i Tyresö, Sjösecentra och Dreviken här. Och det andra lånet var på 11 000 riksdag för att sänka Magelugnen och samt torrläggning av Brännkyrka sjö. Där torrlade man ju.
Jaha.
Där mässan ligger.
Jaha, var det sjö där?
Det var Brännkyrka sjö ju. Och sen fick de här Brännkyrka sjösänkningsbolag, de erhöll 1879 lagfarten till Vunnemark vid Skälsätra, Näsby och Kumla. Så det här bolaget då, det blev ju deras mark i och med att de hade sålt. Så sen kunde de sälja det till de som gårdarna som låg i anslutning.
Vilka smartingar. Det är det här det talas så mycket om nu, att man kanske förstör det lite i och med... Man förstörde lite fågelliv och så.
Ja, det gjorde man ju.
Och utdikning och sådana saker.
Ja, man ska ju tänka då att idag... Vi har ju någon gång nämnt, du och jag här, om torrläggning av mossen i Bollmora. Naturligtvis också övre kärret vid Rundemar. Och det är ju återställt idag till måtmark igen.
Ja.
Och vi har ju då kolarängarna som idag kallas för kolardammarna. Men det var ju en åker tidigare och det är förmodligen torrlagt en gång också. Och vi har hästhagskärr. Idag kallas det ju för, utav vissa icke så kunniga Tyresöbor, för hundängen. Men
ja,
det är ju hästhagskärr. Och det säger kärr, det säger ju att Det här har blivit utdikat det också. Ja. Och förmodligen på under 1800-talet.
Det var Tyres och Flaten som gick in där då.
Ja.
Hundängen som jag säger.
Ja, det gör inte jag.
Nej.
Helst inte. Nej. Utan det heter ju Hästhagskärr eller Prästängen också.
Prästängen har jag hört också. Ja, bodde det någon präst där?
Nej, men det tillhörde prästgården.
Ja.
Han brukade det, Prästängen. Och därför blev det också kallat för Prästängen.
Mm.
Men det gamla namnet är Hästhagskärr. Och det, i och med att det var ett kärr så att säga, och som hade då utdikat. Så att vi har ju vunnit på olika sätt utvunnit mark här i Tyresö. Men när det gäller den här utdikningen då upp utav Dreviken, så kom det ju då att Rosenblad då på, eller fru Rosenblad då på Kumla gård, ville ju ha då den här fornhusparkens den delen då som hade utvunnit. Men Rosenblad, han kunde inte betala kontant, eller dem. Och varför kunde inte en godsägare göra det? Jo, man tittade då i de här gamla handlingarna, så det fanns nog inga pengar. För Anders Rosenblad, han hamnade inför rätt sommaren 1852, alltså innan han dog då. Han var sjuklig, står det då, kunde inte inställa sig till rätten, utan uteblev den 14 juni 1852 från rätten. Men sedan redan den 1 juli skriver hans ombud att Rosenblad numera har tillfrisknat och kan närvara. Rosenblad, han går troligen i konkurs 1854, möjligen 53, men troligen 54. I samband med att han har dött där så skriver sig fru Rosenblad och barna sig på Kumla gård. Och hur kunde de det då när han hade gått i konkurs? Jo, det var ju dottern till Hornberg som hade köpt då utav fadern Kumla gård. Och förmodligen hade hon då ägande ett kontrakt emellan sig att gården, det var hennes personliga egendom.
Kumla gård.
Ja, och det kom inte han åt, och det kom inte konkursboet åt. Och därför kunde de bosätta sig där. Men av pengar, det hade ju konkursboet tagit. Så att därför hade de inga pengar i stort sett. Utan och för att de skulle få de här 9 hektar odlingsbar mark som det var där i Fornudden, så bytte de bort Lindalens gård till det här bolaget.
Men du, jag hängde inte med riktigt. Den här Rosenblad som var sjuk.
Ja, han dog.
Hade han inte Kumla gård?
Det var frun som ägde Kumla gård.
Jaha, så han ägde inte
Nej,
den?
Nej. Utan det var frun som ägde det.
Mm. Och, det kanske var deras smala lycka.
Det. Ja, det var ju det. Annars hade hon stått där bar, för då hade ju det också gått in i konkursen.
Mm.
Men i och med att det stod på henne så var det hennes egendom och det ingick inte. Utan sen blev det ju då, när gubben hade dött, så var det sonen som gick in och blev förvaltare för gården under morsans besked. Vad gränsen gick emellan när de skulle skifta här med Lindalen då, då blev det ju ägardetvister och sånt som det ofta blir. Vad går gränsen mellan den stället och den stället? Fru Rosenblads son då, Karl, han ville inte godta den här utstakade gränsmarkeringen som gjorde gränsen mellan Tyresögods ägor och Kumlas ägor. Utan han krävde en ny utstakning av rågångarna mellan Tyresö och Kumla innan ägarbyte kunde ske. Och det tog ju ett par år det där, och sen när väl gränsdragningen var klar och byte av mark kunde göras, så blev det ju alltså så att Kumla gård, de erhåller 9 hektar odlingsbar mark, och Sjösänkelsbolaget, de får torpet Lindalen som då bestod av 12 hektar. Men sen här utöver skulle Kumla betala 350 kronor för erhållen mark, och så att det var lite pengar med i bilden också. Och det här avtalet, det skrevs under i november 1881, så att hela det här var klart då.
Och det här att de fick 9 hektar men de bytte bort 12 hektar. Fick de en bättre jord då, så gick bättre att odla på den, tror
jag? Ja,
Det var de som var uträkningen.
Ja, det fick de.
Ja.
Och sen var ju uträkningen också. Torpet Lindalen, det var ju en enhet egentligen då där uppe. Och den här marken där nere vid sjön, det låg ju direkt i anslutning till själva gårdsbyggnaderna och det. Så de gjorde ju en god affär på att få det.
Jaha.
Och sen var det ju en sjö, det här mycket bra jord att odla på. Medan uppe i Lindalen, det är ju mera sand.
Var det på malmen som du kallade?
Det är på malmen, ja, vi är då.
Ja.
Och sen fick Sjösänktesbolaget ersätta Kumla gård för vissa skadegörelser som hade uppstått i och med att de var inne och körde på deras mark och sånt. Så att det blev en del pengar fram och tillbaka däremellan.
Mm. Fick de lite cash också?
Ja. Och det här torpet Lindalen sen, det såldes ju vidare sen utav Sjösänktesbolaget, för de hade ju ingen glädje utav det. Och då såldes ju till två stycken som jobbade på Erstavik. Till två, så att det blev ju två bönder på det stället då.
Mm.
Och de betalade 5000 kronor för Lindalens stället då, de här två.
Jaha. Det här var nummer 23 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Om några veckor kommer det ett nytt program. Hej så länge!